We start with the breaking news at this hour as Israel has carried out strikes on Iran's nuclear program.
Fredagen den 13 juni 2025 genomför Israel en massiv attack mot Iran. Israeliska stridsflygplan och drönare slår till mot flera iranska toppmilitärer och kärnforskare. Den eskalerande konflikten mellan Israel och Iran är bara en av flera dramatiska händelser som på relativt kort tid stöpt om maktbalansen i Mellanöstern.
The first images of a free Syria.
Som den syriska diktatorn Bashar al-Assads fall i december 2024. Eller Israels dramatiska personsökarattack mot iranstödda Hezbollah i Libanon några månader tidigare. I det här avsnittet berättar vi om konflikten mellan Israel och Iran med avstamp i tre historier. Det är berättelser om nya makthavare, sofistikerade underrättelseoperationer och om bakgrunden till att Israel och Iran blev ärkerivaler. Det här är Konflikt. Jag heter Viktor Lövgren. Israels omfattande angrepp på Iran och Irans efterföljande motangrepp har satt Mellanösterns geopolitiska balans i våldsam gungning. Men för att förstå hur länderna blev varandras ärkerivaler från första början behöver vi ta oss långt tillbaka i historien. Förra året träffade konfliktsproducent Anja Salberg en professor emeritus vid Stockholms universitet som på nära håll upplevt hur Israel och Irans relation utvecklats genom historien.
Ja, jag heter Said Mahmoudi. Jag är professor emeritus i folkrätt, internationell rätt vid Stockholms universitet.
Jag har ju läst på lite om dig. Jag känner ju till dig, men du är född 1948, samma år som staten Israel bildades. Och om vi nu ska prata om relationer mellan Iran och Israel så är det här en helt annan tid. Hur skulle du beskriva det?
Om man ska prata om situationen just vad gäller Israel måste man gå långt tillbaka, alltså före 1948. Och som jag ser det, den här oroliga relationen beror på minst två helt skilda faktorer som många gånger går ihop, så att säga. Dels är det religiösa faktorn och dels är det den politiska faktorn.
Jag träffar Said Mahmoudi i det arbetsrum han fortfarande har kvar på Stockholms universitet efter att han gått i pension. Han är ju en välkänd professor i folkrätt, men har också ett förflutet som iransk diplomat. När jag vill förstå hur Israel blev Irans ärkefiende går han långt tillbaka i tiden.
Det religiösa började långt innan den politiska. Jag kan säga nästan efter första världskriget. I och med att ottomanska riket försvann. Och rörelsen för skapandet av ett land för judar och sioniströrelsen föddes.
Det här, sioniströrelsens önskan om ett land för judar, mötte motstånd från religiösa ledare i princip alla muslimska länder i regionen.
Framförallt i arabländerna och i Iran, både sunniter och shiiter.
Muslimer fruktar att Jerusalem och deras heliga platser där ska tas ifrån dem.
Så det var oacceptabelt för muslimer att deras näst heligaste ställe i världen, Al-Aqsa-moskén, skulle hamna i ett judiskt land, i en judisk stat.
Men efter påtryckningar blir Iran till slut ett av de första muslimska länderna att erkänna staten Israel.
Samtliga arabstater röstade emot och vägrade erkänna. Men Iran erkände de facto.
Men trots erkännandet så förblir det iranska folket skeptiskt mot Israel, berättar Said Mahmoudi.
Den här perioden sammanfaller med den tid som jag var ung, och jag kommer mycket väl ihåg hur känslorna var mot Israel, för Palestina. Det starka stödet för Palestina ändå var där, inte därför att det var så mycket religiösa känslor, utan man tyckte att det är det land som har blivit offer för ett beslut av FN på felaktigt sätt.
Said Mahmoudi minns särskilt en anekdot från 1967, då han själv var 19 år.
Efter kriget 1967 mellan arabländerna och Israel, eftersom det var Israel som vann, då var det ett avståndstagande från det iranska folket mot Israel ännu starkare. Alltså de tyckte synd om Palestina och arabländerna. Så det var en fotbollmatch mellan israeliska nationallaget och iranska laget.
Mm. Efter 67?
Direkt i samband eller bara månaderna efter. Och jag kommer väl ihåg att Iran vann den här matchen. Och det var en fest på gatorna i Iran som jag aldrig skådade antingen efter eller innan dess. Folk var så glada att vi slog dem, helt enkelt, Israel.
Trots folkets utbredda motvilja mot Israel så utvecklades och fördjupades Irans relation till Israel under den här tiden.
Under shahens tid, alltså under 70-talet, när Iran blev rikare och större och militärt starkare i området, då blev relationerna med Israel mycket, mycket bättre. Iran hade många samarbetsavtal med Israel, och framförallt inom transport av olja. Vid den tiden hade Israel inte själv tillgång till oljeresurser. Så Iran, naturligtvis det enda muslimska länder i området, de gick med på att ge olja till Israel. Ja.
Mm. En period av tyst samarbete mellan Iran och Israel. Båda länderna hade goda relationer med USA, och det fanns också ett visst underrättelsesamarbete där den israeliska säkerhetstjänsten Mossad till exempel var med och byggde upp shahens hemliga ökända säkerhetspolis. Under den här tiden blir Said Mahmoudi diplomat och får genom sitt jobb på iranska UD insyn i förbindelserna med Israel.
Alltså jag blev antagen på UD 1973, i maj 1973. Då var det helt normala relationer med Israel, även om på pappret var det, de hade ingen ambassadör hos oss. Vi hade ingen ambassadör i Tel Aviv. Men den iranska diplomat som tjänstgjorde i Israel var på ambassadörnivå, och deras också. Så det funkade precis som två normala länder som hade normala diplomatiska relationer.
Men varför hade man ingen officiell israelisk ambassadör?
Det var oacceptabelt, alltså av befolkningen, och särskilt det skulle påverka vår relation med arabländerna.
Men snart gör Iran en hel omvändning.
Revolutionary forces under the leadership of Grand Ayatollah Khomeini forced the Shah of Iran into exile.
1979.
His government overthrown and replaced by a new Islamic order.
Iranska revolutionen, och allt ändras i förhållande till Israel.
Vad gäller just den grupp som tog makten i Iran? De hade skrivit böcker och artiklar mot Israel långt innan de ens drömde om att få makten i Iran. Så det var inget nytt för dem. Dessutom hade många av dem hade besökt Palestina och palestinska anläggningar, och hade de fått träning. Alltså alla som ville kämpa mot shahen i Iran, både vänsterrörelse och religiösa, de vanligtvis gjorde det hos palestinier. Mm. När de tog makten, det första de gjorde, första dagarna, var att kasta ut allt som hade att göra med Israel. Mm. Och de gav ambassadbyggnaden, alltså israeliska ambassadbyggnaden i Teheran, till palestinierna, och de kallade dem för palestinska ambassaden.
Said Mahmoudi har placerats som diplomat på iranska ambassaden i Stockholm och följer de omvälvande händelserna i hemlandet härifrån Sverige.
Då Yasser Arafat besökte Iran, en av de absolut första politiker som besökte Iran efter revolutionen.
I am coming to see my brother, to see His Excellency Imam Khomeini.
Jag vill dela glädjen över revolutionen med mina muslimska bröder, säger Arafat i journalisternas mikrofoner.
To share them in their celebration for the success of the revolution.
The issue of hostility towards Israel becomes a real core of the Islamic Republic's ideology.
Hatet mot Israel blir kärnan i det islamiska styrets ideologi efter revolutionen. Det beskriver Naysan Rafati, som är senior Iran-analytiker vid International Crisis Group.
The revolution comes as what it describes as an anti-imperialist movement, you know.
Analytiken understryker att det inte finns några naturliga geopolitiska förklaringar till Irans motstånd mot Israel.
There's not necessarily a natural geopolitical interest.
Fiendeskapet grundar sig i att Israel är USA:s huvudallierade i regionen.
As the cliche goes that the Iranians, you know, have been talking about for 4.5 decades, the great satans and the little satans.
Men, säger analytiken, för Iran har det också handlat om strategi i en region där sunnimuslimerna är i majoritet, men där det shia-dominerade Iran försökt få inflytande, soft power, genom att uttrycka stöd för den palestinska saken.
You know, Iran is a shia country. Its leadership knows that its message of soft power is going to be limited in a region where a majority of Muslims are Sunni, but this idea of being pro-Palestinian is something that in their view goes beyond those sectarian divides.
And so ett ideologiskt djupt rotat USA-motstånd som kommer att inkludera också Israel och en shia-muslimsk stat som försöker navigera strategiskt i en sunnidominerad region genom att spela på pro-palestinska känslor. Här har vi grundbulten för den som försöker förstå Irans fiendskap med Israel. Men, påpekar Naysan Rafati, från 79 fram till 90-talet såg inte Israel Iran som något stort strategiskt hot.
For years the Israelis did not see Iran as a major strategic threat.
Israelerna var mer upptagna med annat under 80-talet.
Priority was Iraq and the PLO and
under Iran-Irak-kriget stöttade Israel faktiskt Iran militärt mot Irak. Och sen var det fullt fokus på PLO, där ju Israel invaderade Libanon 1982. Men sen formerar Iran ett militärt motstånd mot Israel.
Building up this network called the Axis of Resistance.
Ett skuggkrig växer fram och ett nätverk som kommit att kallas Irans motståndsaxel.
Which includes several groups that are directly across Israel's borders, Hezbollah in Lebanon,
Hezbollah i Libanon, palestinska islamiska jihad, milisgrupper i Syrien och Irak och också i Yemen.
So it's been a multi-front kind of rivalry between the two sides over years.
Irans proxykrig, alltså krig via ombud som i olika milisgrupper, hamnar allt mer i Israels fokus.
So Israel would attack Iran and Iran-backed groups in Syria. It would attack arms convoys. It would occasionally conduct covert operations inside Iranian territory, either on the nuclear front or production factories or individuals.
Israel har under det pågående skuggkriget attackerat mål och grupper kopplade till Iran i grannländerna, men också utfört operationer inne i Iran, säger Naysan Rafati. Parallellt med det här har Irans kärnenergiprogram stått i fokus för israelerna.
There's only one way to peacefully prevent Iran from getting atomic bombs. And that's by placing a clear red line on Iran's nuclear weapons program.
Det finns bara ett sätt att hindra Iran från att skaffa atomvapen. Det är att omvärlden bestämmer sig för att sätta en tydlig gräns, sa Israels premiärminister Benjamin Netanyahu till exempel här i FN 2012. Och för att illustrera var gränsen går så höll han upp en teckning av en bomb och drog ett tjockt streck över bomben med röd penna.
A red line should be drawn right here.
Tuff retorik från Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i FNs talarstol 2023. Retorik som nu allt mer gått över i handling med angrepp mot Irans militär och kärnteknikutveckling, nu senast i början av juni 2025. Men Israels steg mot att på olika sätt försvaga Iran och dess allierade inom den så kallade motståndsaxeln har, som vi precis hört, utspelat sig på flera fronter, som i Libanon.
Focus on the man in the checked shirt. In a moment he's on the floor, wounded in the midriff. A pager in his bag or on his belt has exploded.
Den 17 september 2024 börjar plötsligt personsökare tillhörande milismän inom den libanesiska och iranstödda Hezbollah explodera. Tusentals medlemmar ur den shia-muslimska milisen, men även deras anhöriga och personer som befinner sig i deras närhet, blir lemlästade i en noga planerad israelisk attack. En attack som enligt bedömare öppnar upp för en ny form av krigföring där kommunikationsmedel och personliga ägodelar omvandlas till dödliga vapen. Kort efter attacken började konfliktsreporter Esfar Ahmad nysta i vad som bär alla tecken på att vara en av de mest avancerade underrättelseoperationerna i modern tid. Hon berättar historien för programledare Fernando Arias.
Esfar Ahmad, när jag hör det här så tänker jag kanske framförallt på hur omfattande den här attacken var. Att den lyckades skada så många samtidigt, civila och däribland barn som vi ju hörde.
Mm.
Men också på alltså hur den utfördes med just personsökare. Jag tror att jag var barn senast jag såg en personsökare. Det är liksom något som hör 90-talet till.
Ja, det här är ju äldre teknik. För de som inte var med på 90-talet så är den ungefär lika stor som en snusdosa.
Fast den är inte rund.
Nej, den är rektangulär men ungefär lika stor som en snusdosa. Och så har den en liten skärm som tar emot meddelanden. Och det finns ofta en klämma så att man kan fästa den på ett skärp eller i byxlinningen.
Mm.
Men ja, i alla fall, det är ingen slump att man använder sig av omodern teknik.
Okay.
Och en anledning är ju att Hezbollah inte vill använda sig av mobiltelefoner. Det där är Nasrallah, Hezbollah-ledaren som dödades för några veckor sedan i ett israeliskt luftangrepp när han i ett tal säger att våra mobiltelefoner är deras underrättelseverktyg.
Mm.
Och ja, mobiltelefoner är ju mycket lättare att spåra och övervaka än en personsökare. Så den här medvetna strategin har man då utnyttjat, verkar det som, när man planerat personsökareattacken.
Mm-hmm.
Och det kommer ny information hela tiden om hur explosionerna har gått till. Alltså vad det är för teknik som har använts till exempel. Men efter attacken så blev det populärt på sociala medier och bland tech-experter överallt att plocka isär och experimentera med olika personsökare för att förstå det här.
And when called, each pager has a cap code.
Jag har pratat med en av alla dem som har testat personsökare.
In the videos, the devices exploded with great force and there was no flame.
Aljan Kiraz, som arbetar med cybersäkerhet på ett företag i Istanbul, beställde hem och testade tidigt flera olika typer av sökare. Och han förklarar att man använt sig av en rymlig modell, alltså en sökare med plats att placera sprängämne inuti,
utan att det skulle påverka själva funktionen.
The most important things that come to my mind was the there was plenty of space inside.
Men den stora frågan här är ju kanske inte hur man gjorde det här rent tekniskt, utan snarare hur någon verkar ha lyckats sälja dolda sprängladdningar till en organisation som Hezbollah.
Just det.
Och så här, idag är det ju vanligt att produktionen av elektroniska apparater sker på olika platser och att delar skickas mellan länder eller till och med kontinenter. Enligt Alijan Kiraz så visar ändå den här attacken på riskerna eller svagheterna med en sån global produktionskedja.
Modifications and changes might during the supply chain steps can turn into the bomb.
Och det är ganska svårt att säga exakt när de här personsakerna blev modifierade, men det finns flera spår. Och vi börjar i Taiwan. För kort efter att personsakerna exploderade spårade sakerna först till ett företag med huvudkontor i Taipei. Gold Apollo heter företaget. Och styrelseordföranden för Gold Apollo får ju såklart en massa frågor om det där direkt efter attacken. Men han slår ifrån sig och säger att hans företag inte har tillverkat de här personsakerna. Mm. Och ja, när vi sökte dem för några dagar sedan fick vi det här beskedet från receptionen.
I'm sorry, we are not allowed to tell any detail. Thank you, bye.
Och enligt det här taiwanesiska företaget så har de bara sålt rättigheterna att tillverka personsökarna till ett annat företag. Ett företag i Budapest, Ungern. Och både lokala och utländska mediebolag åker dit. En ljusgul byggnad med staket utanför och med företagets namn på en av brevlådorna. Men när media kommer dit och knackar på dörren så är det ingen där. Eller rättare sagt, det finns andra företag i byggnaden, men ingen från personsökarföretaget.
Alltså, okej, så bara så att jag förstår. Så personsökarna som exploderade i Libanon, det är alltså en modell från ett företag i Taiwan. Men det taiwanesiska företaget påstår att man inte har tillverkat de här personsökarna, utan snarare att det är ett företag i Ungern som köpt licensen för att tillverka dem.
Exakt.
Men på det där ungerska företagets adress i Budapest så finns det ingen representant på plats.
Precis, ägaren av det ungerska företaget var inte på plats men uttalade sig senare och sa att de bara varit en mellanhand och att de inte alls varit inblandade i produktionen.
Okej.
Men spåren slutar inte här. För företaget i Ungern visade sig ha tagit emot pengar från ett bolag i Bulgarien. Ett bolag som har en norrman som ägare.
En norrman?
Ja, så jag tog kontakt med Håkon Höjdahl på norska VG.
Det var ju en spektakulär händelse.
Som granskat hela den här historien tillsammans med journalister i ett internationellt grävnätverk.
Vi har snackat med vänner och bekänta av denna norrman och alla de beskriver.
Och han berättar att de, så fort de fick reda på det här, ringer till och försöker träffa den här mannen.
En hygglig person och det är ingen som kunde föreställa sig att han skulle göra något sånt som detta här.
Har de intervjuat honom?
Nej, för han har försvunnit.
Har han försvunnit?
Ja, ingen verkar veta vad han är. Samma dag som explosionerna i Libanon, alltså den 17 september i år, så gick han inte längre att få tag på.
Det han blev mannen som försvann och det är ju den stora gåten. Var är han? Den som bäst kan.
Norrmannen var anställd av ett norskt företag och enligt hans arbetsgivare så åkte mannen på en konferens i mitten av september för att sen inte dyka upp igen. Han är inte formellt misstänkt för något brott, men han är efterlyst av Interpol på grund av att han försvunnit. Och samtidigt har den norska säkerhetspolisen, PST, påbörjat en utredning kopplat till de här personsökarna. Och jag ringde upp norska säkerhetspolisens presstalesperson.
Jag har arbetat i politisäkerheten i över 20 år och jag har...
PSD utreder alltså inte mannens försvinnande, men...
Det sticker ut som en speciell sak.
Eftersom att den här historien är så märklig så tittar de ändå på om det finns något olagligt som har hänt.
Okej, men vad skulle det kunna vara? Alltså, vad har de kommit fram till?
Ja, PSD säger ju ingenting om en pågående utredning. Men så här sa Håkon, journalisten på VG, om vad de tror.
Ja, det är ju ett väldigt gott spörsmål. Är det skett något kriminellt? För det första är det väldigt vanskligt att veta om man faktiskt visste vad han var med på. Det kan gå till att han är blivit lurt in i detta här.
Så han menar att den försvunna norrmannen kanske var en sån här, en slags målvakt?
Det är den stora frågan här. Blev hans företag utnyttjat i planeringen av den här attacken utan hans medgivande? Eller var det här ett medvetet beslut från norrmannens sida? Och kanske den stora frågan egentligen, vem anlitade honom i så fall?
Okej, men alltså, företaget i Ungern har en licens att tillverka personsökarna. Och de får alltså pengar från den här försvunne norrmannens bolag.
Precis, norrmannens företag i Bulgarien har skickat pengar till Ungern.
Men Esfar, det bevisar väl i sig ingenting överhuvudtaget, eller?
Nej, det gör det inte. Men om man tycker att historien är krånglig så här långt så blir det inte bättre. För när man granskar det här bulgariska företaget som VG har gjort då, så ser man att det skickats fakturor till ett misstänkt skalbolag i Hongkong. Och på de fakturorna kan man bara utläsa att det rör sig om ospecificerade tjänster enligt Håkon. Och den som står som ägare på det här företaget i Hongkong är också norsk.
Alltså, en till norrman, eller är det samma som förut?
Nej, en till. Eller snarare verkar det handla om en person som inte existerar. För när journalisterna försöker hitta henne så finns hon ingenstans. Det finns inga spår av en person med hennes namn.
Inte någonstans?
Nej, varken digitala eller fysiska. Men ja, det intressanta här är att betalningarna för fakturorna, alltså de som skickades från Bulgarien, de har blivit utbetalda från en israelisk bank.
Så det finns en Israel-koppling här ändå?
Ja, enligt grävreportrarna som jobbat med det här så finns det det. Och det är stora belopp det handlar om på fakturorna, totalt 18 miljoner norska kronor.
Det enda som stod på de där fakturorna, det var att det var en betalning för tjänster.
Precis. Så sammanfattningsvis har den här historien tagit oss från Taiwan till Ungern, Bulgarien, Hongkong och till slut Israel. Betalningarna från den israeliska banken till norrmannens företag i Bulgarien upphör också kort innan explosionerna sker. Och kort innan norrmannen spårlöst försvinner.
Men vad vet vi idag om vem som egentligen tillverkade personsökarna? För det har jag inte riktigt förstått.
Nej, alltså det man kan säga är att under de här 2-3 senaste åren så har de här företagen i Taiwan, Ungern, Bulgarien och Hongkong varit sammankopplade på olika sätt. Och att den gemensamma nämnaren är personsökarna.
Alltså, jag vet inte om jag har hängt med i alla steg i det här upplägget, om jag ska vara ärlig.
Nej, och det är ju också det som är meningen, tror i alla fall grävjournalisten på VG. Den här uppbyggnaden med skalbolag och att skickas pengar mellan olika länder gör ju att det är svårt att spåra.
Sen det här reportaget gjordes har Israel tagit på sig ansvaret för personsökarattacken. Och med ett allt mer försvagat Hezbollah har konflikten med Israel minskat i intensitet. Men bara några månader efter attacken kommer nästa förödande smäll mot Irans motståndsaxel.
Longtime dictator Bashar al-Assad is toppled.
På förmiddagen den 8 december 2024 landar ett syriskt privatplan i ett minusgradigt Moskva. På passagerarlistan står Syriens diktator och Irans nära allierade Bashar al-Assad. Al-Assad-familjens över 50 år vid makten är slut. Och istället har en man och en organisation som terrorklassats av i princip hela västvärlden tagit makten i landet. Men vem är egentligen Syriens nya ledare, Abu Mohammed al-Julani, och hans organisation, Hayat Tahrir al-Sham, HTS? Den frågan ställde sig konflikts Fernando Arias och Kajsa Boglind strax efter regimskiftet i december 2024.
Fernando Arias,
mm?
Du har ju dykt in i det där, hur den här gruppen formades och hur den växte fram.
Precis. Och för att få hjälp med det så hörde jag mig till...
I am Orwa Ajoub.
Orwa Ajoub.
I am from Syria. I am PhD candidate in Malmö University, my second year.
Som är doktorand på Malmö universitet. Han har följt den här väpnade gruppen och skriver just nu en avhandling som bland annat handlar om jihadistiska grupper i Syrien. Och egentligen så är det... lite svårt att veta vart man ska börja.
I think to understand the group, it's good to have like just a brief historical background on its founder.
Men enligt Orwa Ajoub så är det klokt att först och främst förstå den här Abu Mohammed al-Julani, HTS ledare. Så vi tar oss till år 1967. Sexdagarskriget har precis avslutats och Israel ockuperar syriska Golanhöjderna. Al-Julanis farfar flyttar därifrån tillsammans med sin familj.
Farfar? Vi gör det här grundligt, Fernando.
Alltså, du kommer förstå varför jag tar upp det där snart. I alla fall, Al-Julanis familj, precis som många andra syrier, lämnar Golanhöjderna. Och under 80-talet så hamnar Al-Julanis pappa i Saudiarabien. Och det är där, i Riyadh 1982, som Al-Julani föds. 1989 så flyttar Al-Julani och hans familj tillbaka till Syrien. Och han är då runt 7 år gammal, till en stadsdel i Damaskus.
A middle class to upper middle class diverse neighborhood in Damascus called El Mezza.
Och allt det här som jag berättat, det kommer från en intervju som amerikanska public service-kanalen PBS gjorde med Al-Julani. Och i den uppger han själv att hans uppväxt inte är präglad av islamism.
Okay.
En av hans klasskamrater där i Damaskus berättar i en artikel i The Telegraph om en blyg pojke med tjocka glasögon som inte vill stå i centrum. Men i tonåren så händer något som kommer påverka och faktiskt forma Al-Julani.
De israeliska soldaternas gummiklädda stålkulor regnade som hårt hagel mot unga demonstranter.
Den andra intifadan i de palestinska områdena i början på 2000-talet. Al-Julanis politiska intresse växer på grund av det. Och också hans intresse för islam. Han börjar gå till moskén i större utsträckning, säger han i intervjun med PBS. Och mitt i den här personliga transformationen så sker attackerna mot tvillingtornen i New York.
Every nation in every region now has a decision to make.
USA inleder sitt så kallade krig mot terrorismen.
Either you are with us or you are with the terrorists.
Och man planerar att invadera Irak. Och det är då som Al-Julani väljer att åka dit. Några veckor innan den amerikanska invasionen, uppger han själv.
To support the resistance, Islamist resistance against the American invasion.
Och han är inte ensam, berättar Orwa Ajoub. Al-Assad-regimen i Syrien uppmanar människor till att åka dit. För om Irak invaderas idag så kanske Syrien står på tur imorgon, resonerar diktatorn.
Therefore it started facilitating jihadis and extremist people in Syria to go to Iraq and fight the Americans there.
Så Al-Julani åker till Irak för att strida i en islamistisk väpnad grupp. Och det är där, i Irak som al-Julani börjar kalla sig just så. För han heter egentligen inte Abu Mohammed al-Julani. Det är hans nom de guerre, alltså ett tecknamn så att det ska vara svårt att identifiera honom. Namnet al-Julani betyder från Golan, vilket är då en referens till att hans familj kommer därifrån.
Därav farfan.
Exakt. Och det är också där som han efter ett tag ansluter sig till al-Qaidas irakiska gren. En grupp som strider mot amerikanska trupper, men som också utför terrorattentat mot bland annat shiiter, mot FN och mot religiösa byggnader.
And then he was caught by the Americans and they put him in a prison.
Men ganska så snabbt så tillfångatas al-Julani och sätts i fängelse. Han sitter bland annat i det här ökända Abu Ghraib-fängelset, uppger han själv i intervjun med PBS.
And the Americans did not know that he was Syrian because he was smart enough to fake Iraqi accent.
I 5 år sitter han i olika fängelser i Irak. Och där så lär han känna andra jihadister.
And one of them built good connection with al-Julani. He saw in him a smart guy, young guy, enthusiast who wants to do something for the Islamic Ummah at the time.
Under tiden så kommer al-Qaida i Irak både byta namn och få en ny ledare. Wa inna ikhwanakum al-mujahidin qad manna Allah. Abu Bakr al-Baghdadi tar över ledarskapet i organisationen som nu kallar sig den islamiska staten i Irak.
Och när är det här?
Så al-Julani fängslades runt 2006 och släpptes 5 år senare 2011. Så nu är vi i 2011.
Okay.
Och då när al-Julani kommer ut ur fångenskap så har han nya kontakter inom al-Qaida eller islamiska staten i Irak som de heter nu. Han har större inflytande, större makt. Och samtidigt så händer det saker i hans hemland, Syrien.
Anti-government protesters have taken to the streets in Syria. In the capital, protesters chanted against President Bashar Assad.
Den arabiska våren har letat sig också dit, till den här en av Mellanösterns mest hänsynslösa diktaturer. Och i flera syriska städer så protesterar människor på gatorna mot al-Assad. Andra börjar beväpna sig för att avsätta diktatorn med våld.
Som Fria Syriska armén.
Precis, men också andra mindre grupperingar. Och i mitten av 2011 så tar sig 7 al-Qaida-krigare över gränsen från Irak till Syrien. De har med sig pengar och vapen. Och deras uppgift är att bygga upp en syrisk gren av al-Qaida.
And when they got into Syria, I think it was August 2011.
Att ta tillfället i akt nu när känslorna svallar över.
And started to connect or reconnect with people who are willing to fight, people who went to Iraq, people who have any idea or like thinking that it's time to topple the regime.
Och den som leder den här lilla gruppen av al-Qaida-krigare som tar sig över gränsen till Syrien, det är ingen mindre än Abu Mohammed al-Julani. Och några månader efter att han kommer dit till Syrien så utför gruppen några av sina första attacker. Den allra första tros vara den här.
The two powerful bombs exploded moments apart outside the offices of government intelligence in Damascus.
När man spränger 2 kraftfulla bilbomber i Damaskus riktade mot den syriska underrättelsetjänsten där den 23 december 2011.
The government's contention that the uprising against Assad is led by terrorists.
They had already established networks of small cells that although is small but very effective and influential when it comes to the scale of operation against the Syrian regime.
Al-Julani får pengar från Islamiska staten i Irak, berättar Orvar Jobb. Och hans celler med krigare finns på flera platser runt om i Syrien. De kallar sig inte al-Qaida och inte heller Islamiska staten, utan de kallar sig Nusra-fronten eller Jabhat al-Nusra.
Okej. Okay. Så al-Julani strider i Irak för al-Qaida. Han tar sig tillbaka till Syrien och grundar den här organisationen Nusra-fronten.
Mm, precis.
Som är al-Qaidas syriska gren och som börjar utföra attacker runt om i Syrien. Mm. Men
Fernando, du säger att de är på flera platser i landet. Hur stor är Nusra-fronten så här i början av Syrienkriget?
Så Orva Jobb, doktoranden på Malmö universitet, säger att det är svårt att fastställa exakt hur många stridande de har då 2011. Men det han återkommer till är att Nusra-fronten är effektiva och att de har en annan taktik än Al-Qaida i Irak.
So for example, ISI was attacking Shia shrines with civilians.
Al-Jolani vill inte importera det där sekteristiska våldet som präglar kriget i Irak mellan sunni och shia, säger Orvar Job.
Al-Jolani's idea was like, I'm not gonna attack civilians, I'm gonna attack military forces and security apparatus to inflict harms on the enemy.
Fienden är Assad. Och det där bidrar till att Nusra-fronten också får stöd från delar av civilbefolkningen.
And so it started to win the heart and minds of the opposition and locals for various reasons. One of them, it's disciplined fighters.
Så trots den här extrema ideologin, man ska komma ihåg att Nusra-fronten och Al-Qaida vill ju skapa en salafistisk stat. Men trots det så vinner de alltså visst stöd på flera håll i Syrien. Och när USA terrorstämplar Nusra-fronten i december 2012, då går människor ut på gatan på flera håll och ropar vi alla Jabhat al-Nusra, berättar Ayub. Och nu så är ju det syriska inbördeskriget i full gång.
A red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. That would change my calculus.
Millions more displaced without a home.
You can forge anything if you want now on the computer.
So the United States will supply the opposition with small arms and ammunition.
This is not something that a humane or civilized world can ignore.
Men 2013 så hände något som kommer få stor påverkan på både Al-Jolani och på hans organisation.
Baghdadi wants to assert control over the group that he had established.
Abu Bakr al-Baghdadi, alltså Al-Qaidas ledare i Irak, vill expandera över landsgränserna och utropar bildandet av ISIS. Och enligt Baghdadi så är Nusra-fronten nu en del av den här nya organisationen.
And that was like, you know, the moment where Jolani found himself in a difficult position where he either need to conform to his boss or do something really unthought of.
Men Al-Jolani väljer en annan väg. Han bryter banden med ISIS och svär istället trohet till Al-Qaidas internationella organisation.
By January 2014, infighting started between Jabhat al-Nusra and the Islamic State in Iraq.
Okej, så nu strider Nusra-fronten alltså både mot ISIS och mot regimstyrkor.
Exakt.
Och vad betyder det för Nusra-frontens ställning?
Så en hel del.
So you have a lot of, I would say, maybe thousands of foreign fighters who were part of Jabhat al-Nusra, they defected and they joined ISIS at the time.
Framförallt utländska krigare lämnar Nusra-fronten för att ansluta sig till ISIS, säger Orvar Job. Men den här motgången från Al-Jolanis perspektiv, den är ändå tillfällig. För 2014 så kommer ISIS att utropa vad de kallar den islamiska staten, IS. De utför terrorattentat och krigsbrott och allt det där leder till en stor internationell motoffensiv. Flygbombningar bland annat. Men de är ju i första hand riktade mot ISIS och inte mot Nusra-fronten, även om Nusra-fronten också ibland är en måltavla.
And this is where they created something called Jaysh al-Fatah.
2015 så slår sig Nusra-fronten tillfälligt ihop med andra islamistiska grupper,
which was like the biggest Islamist military umbrella and jihadist military umbrella.
Och erövrar provinsen Idlib i norra Syrien från regimstyrkorna. Och någonstans här så startar en annan viktig del av Nusra-frontens utveckling.
Jabhat al-Nusra wanted to delist itself from the list of terrorism, and hence the idea of a merger with a legitimate local, some Islamist groups.
Abu Mohammed al-Julani vill bli av med den där terrorstämpeln. Han vill skapa större legitimitet för sin organisation och sitt projekt egentligen.
Och varför vill han det?
Dels för att få tillgång till den finansiering som andra grupper i Syrien har från till exempel Gulfstaterna. Men enligt Orvar Jobb kan det också ha funnits en mer pragmatisk tanke. Alltså, vad kommer efter ISIS? Hur kommer motståndet se ut i Syrien? Vem kommer uppfattas som en legitim part både av syrier och av andra länder? Det är de frågorna som liksom driver al-Julani nu enligt Orvar Jobb. Och här finns det ju ett stort problem för al-Julani, och det är att hans organisation är al-Qaidas syriska gren. För att öka sitt inflytande och kanske till och med för att överleva i längden, så anser al-Julani att man måste bryta banden med al-Qaida, säger Orvar Jobb.
فقد قررنا إلغاء العمل باسم جبهة النصرة وإعادة تشكيل جماعة جديدة.
Så 2016 gör han precis det. Han meddelar att man inte längre är en del av al-Qaida.
علما أن هذا التشكيل الجديد ليس له علاقة بأي جهة خارجية.
And this is where he announced that Jabhat al-Nusra does not exist anymore. It's not al-Qaida anymore. Less than a year ago, Hayat Tahrir al-Sham.
Och från och med 2017 så kallar sig organisationen Hayat al-Tahrir al-Sham, HTS.
Okej, så under de här åren då, från att han kommer tillbaka till Syrien, så kan man först se hur al-Julani och hans beväpnade styrkor klipper banden till ISIS.
Mm.
Och sen gör man samma sak med al-Qaida.
Precis.
Och det här gör man för att al-Nusra-fronten ska bli mer legitim, så att man kan få tillgång till finansiering.
Ja, delvis i alla fall, säger Orvar Jobb på Malmö universitet. Man vill ju också försöka skydda sig mot attacker från väst genom att inte längre vara associerad med al-Qaida och istället gå ihop då med andra grupper. Då är man inte längre ett lika tydligt mål för flyganfall till exempel.
Al-Julani realized that to survive you gotta play within the game of nation state system. Like it, you cannot be transnational jihadi and survive in this world anymore.
Och när det gäller frågan om pengar och finansiering, så har det ju också öppnat sig en annan inkomstkälla för al-Julani och HTS, nämligen skatter från människor som bor i det här området som hans organisation nu har erövrat.
Idlib-provinsen.
Precis.
So there was this realization at the time. I mean, if you want to survive and rule and continue as a group, you cannot really be a militia. You cannot be just fighting the regime all your life. These people who are like living in the areas where you operate, they need governance. They need someone to provide them with education, justice, I don't know, taking their garbage, whatever, you name it. And that was the creation of a Salvation Government.
Så HTS tillsätter ett teknokratiskt styre över de områden som de kontrollerar. Först i samarbete med andra grupper, men sen börjar man mer och mer befästa sin makt i den här kvasistaten som man skapar i nordvästra Syrien.
Kvasistaten som HTS skapade i nordvästra Syrien innan de tog Damaskus är en viktig ledtråd för att förstå hur HTS styr när de väl sitter vid makten. 2017 tog Salvation Government över den syriska Idlib-provinsen, där det bor uppskattningsvis 4 miljoner människor. Amani El-Ali var lärare på en konstskola i provinshuvudstaden Idlib när HTS tog makten. Så här berättar hon sin historia för konflikts Esfar Ahmad i december förra året.
–35-åriga konstnären Amani El-Ali har inte lämnat Idlib-provinsen sedan maktövertagandet. Hennes senaste teckning, som fått spridning på sociala medier, visar en halvnaken Bashar al-Assad som flyr från en förbannad folkmassa. Hennes familj, som är traditionella, tyckte inte om att hon som kvinna ville teckna politisk satir eller arbeta som konstnär. Men hon beskriver sig själv som envis och van vid att göra motstånd. Det var min första strid att övertala pappa om mitt yrke. Amani El Ali och hennes man har haft en arresteringsorder och en dödsdom utfärdad mot sig från Assads regering. Hon säger att hon var en del av motståndet sedan början av protesterna 2011. Men här, i det rebellkontrollerade Idlib i nordvästra Syrien, har Amani och hennes man hållit sig undan regeringsstyrkorna och dödsdomen. Hon minns den där dagen då Hayat Tahrir al-Sham tog makten. Vi var hemma och lyssnade på nyheterna om hur rebellerna tagit kontroll över Idlib. Jag stod i hallen utan fönster och kramade min man. Vi sa hej då till varandra och vi tänkte, nu dör vi. Raketerna föll i vårt område, men inte på oss. Åren efter att HTS tog kontroll över vårt område så fanns det försök eller påtryckningar om vad vi fick ha på oss och hur vi skulle röra oss. Och att vi skulle klä oss på ett särskilt sätt och täcka oss. Och vi fick inte umgås, män och kvinnor. Hon minns särskilt ett tillfälle, berättar hon, när hon var ute med sin mamma på Idlibs gator. En dag stoppade en man mig på stan och frågade mig varför jag inte bar en abaya. Han erbjöd sig att köpa en till mig. Kan du föreställa dig det? Jag började ta en annan väg till jobbet och jag tog istället på mig samma jacka som jag bar innan HTS kom till Idlib. Samma jacka som jag alltid haft och så gick jag en annan väg till jobbet. Och jag tänkte, okej, om de vill döda mig så får de göra det. Jag frågar henne varför hon tror att de här påtryckningarna från rebellerna släppte med tiden. Du behöver förstå, säger hon. Det syriska folket är på sin vakt och vi har lärt oss vår läxa från Assads förtryck. Vi som bor här hade redan stått upp mot honom och vi tänkte inte låta en ny grupp tvinga på oss en livsstil eller ett liv som vi inte vill ha. Vi, det syriska folket, är arga och trötta och protesterar mot all form av kontroll. Just nu är det lugnt där Amani El Ali bor. Samtidigt finns som hos många andra en oro för framtiden. Allt finns här i Idlib. Sjukhus, universitet och privata skolor. Men på universiteten så har de separerat på undervisningen så att män och kvinnor inte får studera tillsammans. De möter visserligen ett motstånd från studenterna, men det är fortfarande så det är. Sen är allt också väldigt dyrt och så är många också otroligt fattiga. Många lever utan att pengarna räcker till mat och det allra mest nödvändiga här i Idlib.
Sen det här inslaget sändes i december 2024 har EU lyft de omfattande ekonomiska sanktioner som funnits mot Syrien i över ett decennium. Ett tecken på en normalisering av en ny maktbalans i Mellanöstern där Irans inflytande försvagas samtidigt som Israels flygattacker mot landet ökat i intensitet. konflikt som idag bestod av tre berättelser om ett Mellanöstern i krig och förändring i slut för idag. Reportagen i det här avsnittet gjordes av Esfar Ahmad, Fernando Arias, Kajsa Boglind och Anja Salberg. Jag heter Viktor Lövgren.